Det gåtfulla psyket. Psykoterapicentrums podcast. År 2022. Avsnitt 7. Den sårade själen. Del 2. Posttraumatiskt stresssyndrom. Presenterat av Tessie Hill. I den första delen av vår serie om trauma tittar vi på vad trauma är och vilka konsekvenser som kan uppstå efter tidig traumatisering. I det här avsnittet vill vi behandla trauma utanför en snävare klinisk mening, nämligen den akuta stressreaktionen och posttraumatiskt stresssyndrom, så kallad PTSD. Under första världskriget började man för första gången systematiskt studera unga soldater som uppvisade karaktäristiska symptom på det som vi idag kallar för PTSD. Konsekvenserna av krigets fasor visade sig bland annat i massiva stresssymptom i form av speciella rörelsestörningar, som man då kallade för krigsskakningar. De unga soldaterna som ofta har varit med om att till exempel en granat hade fallit i en skyttegrav darrade konstant och okontrollerat, även om de inte fick några fysiska skador. Dessa unga män kunde inte längre stå upp eller hålla föremål i sina händer. De visade även förändringar i sin personlighet, blev misstänksamma, rädda och nervösa och kunde få panik även av vissa enkla vardagshändelser. Det kan alltså räcka med att bara vara ett vittne till en fruktansvärd händelse utan att få egna fysiska skador för att få starka fysiska och psykiska stressreaktioner. När man började studera de här fenomenen misstänkte läkaren en rent fysisk och mekanisk orsak, såsom hjärnförändringar på grund av tryckvågorna från granatexplosionen. Eller så tänkte man att de traumatiserade soldaterna simulerade för att undvika krigsinsatsen. På den här tiden behandlar man dessa symptom ofta på ett hänsynslöst sätt, som till exempel med smärtsamma elektriska stötar som var avsedda att överväldiga de nervösa symptomen. Man talade också om så kallade överrumplingsterapier där man avsåg att skapa en motchock som neutraliserade den ursprungliga chocken. Tyvärr förblev de unga soldaterna ofta djupt skadade i sitt psyke och många kunde knappt leva ett normalt liv även om de ibland lyckades undertrycka tremorsymptomen och minska deras akuta stress. Genom tiderna har man sett att fokus har ändrats vad gäller stressreaktioner i relation till traumatiska händelser. Man har gått från en mer renodlad fysiologisk förklaring till en mer integrerad fysisk och psykisk förståelse. Det handlar förstås en hel del om att den psykologiska kunskapen och förklaringsmodellen både har ökat och blivit mer accepterad i vår samtid. Det är viktigt att understryka att de typiska sätten att reagera på ett trauma delvis har förändrats över tid. Till exempel kan man se att de traumatiserade så småningom uppvisade färre fysiska symptom och istället mer psykologiska. De behandlande läkarna har ju också öppnat utrymme för symptomens psykologiska innebörd i sina kliniska diskussioner och även sitt tänkande kring trauma. Själva termen posttraumatiskt stresssyndrom formulerades egentligen först i samband med att amerikanska soldater återvände från Vietnamkriget och visade ett så typiskt mönster av psykologiska symptom och lidande att det bildades en separat term för det. Idag vet man att de så kallade posttraumatiska störningarna inte bara kan utvecklas som konsekvens av krigshändelser utan även i samband med andra förödande livshändelser, såsom allvarliga trafikolyckor, upplevs av våld, gisslantagande, terroristattacker, tortyr, sexuellt våld eller i samband med naturkatastrofer. Idag vet man också att traumarelaterade störningar kan komma till uttryck på olika sätt och att man skiljer på en akut och en kronisk reaktion på trauman. Det är känt att offer för olyckor, till exempel allvarliga trafikolyckor, omedelbart efter olyckan kan bete sig konstigt. Även om de fysiskt är lindrigt eller inte alls skadade. De kan visa upp tecken på en omfattande chock. Oförmögna att uttrycka sig stirrar de ut i rymden med pupiller som parallellkopplade på ett karaktäristiskt sätt. Eller så domineras de av förvirrade affekter som visar sig i en intensiv spänning, rädsla, ilska och aggression. Fenomen av depersonalisering och dissociation är också mycket vanliga i de här sammanhangen. Det är som att de kliver ur sig själva, förefaller vara frånvarande på insidan, inte kopplade till plats och tid. Det är som om de stod bredvid sig själva och betraktade händelserna som de inte alls berördes av. Det här är något som akutpersonal som möter folk i själva traumat ofta kan vittna om. I akuta dissociativa tillstånd kan det också inträffa att ett olycksoffer helt tappar orienteringen. Personen vet inte var eller vilka de är. Det händer att olycksoffer efter händelsen förvirrar sig, tappar orienteringen och hamnar till exempel i skogen eller i en närliggande stad. Den tekniska termen för sådana fenomen är dissociative fugue, på svenska dissociativ flykt. Denna störning kan också uppstå ett tag efter den stressande händelsen. I dessa fall kan personen plötsligt försvinna från sin vardag, ge sig iväg på en lång resa, anta kanske en annan identitet utan att komma ihåg sin faktiska identitet, men för övrigt bete sig helt normalt. Detta tillstånd kan pågå i flera timmar eller dagar tills personen återfår sitt medvetande om vardagen. Tortyroffer rapporterar ofta om att de upplever sig dissocierade under själva tortyren. De känner sig utanför sin kropp eller helt frånvarande från situationen. Sådana tillstånd är ofta sammankopplade med minnesförlust. De som drabbas kommer inte ihåg det inträffade och blir chockade när andra berättar om det. Det här är några exempel på psykologiska akuta reaktioner som avser att skydda det akut hotade jaget i den traumatiska situationen. Händelser som till exempel en allvarlig olycka är så skrämmande och överväldigande att de överbelastar den mentala kapaciteten. Man kan beskriva det som att traumat slår igenom den psykiska strukturen och orsakar ett kaotiskt inre tillstånd. Något som upplevs som obegripligt, som är bortom rädsla och skräck. En slags namnlös fasa som psyket inte kan omfatta eller begripa. En drabbad persons jag söker då istället flykt och rädda sig själv på ett sätt från de katastrofala intrycken genom att bryta sambandet mellan perception och medvetande. I de här sammanhangen talar man också om ett splittringsförsvar eller om en partiell splittring av medvetandet. Man kan beskriva det som olika sätt att rädda sig själv från att gå sönder psykologiskt. Psyket i tillståndet av akuta traumatiseringen beter sig som under en förödande skogsbrand som inte längre går att kontrollera. Brandområdet överges och lämnas att brinna samtidigt som man försöker skilja ut ett säkert område från resten av fältet genom att slita bort alla möjliga kopplingar från allt brännbart material. I psyket hos en akut traumatiserad person finns nu ett område där jaget räddar sig från lågorna och ett annat område där det brinner starkt. Uppdelningen av dessa områden är viktig för utvecklingen av posttraumatiskt stresssyndrom. Jagets struktur, dess väsentliga funktioner såsom till exempel verklighetstestning eller affektkontroll förstörs till en början av traumat. Och utvecklingen av traumas konsekvenser beror nu väldigt mycket på hur snabbt och väl rekonstruktionen lyckas. Efter att den akuta chocken har lagt sig, vanligtvis efter några timmar eller dagar, går psyket in i ett annat tillstånd. Det börjar bearbeta och hantera det som har hänt. Det är ofta först då som den drabbade känner känslor som sorg, ilska, förtvivlan och skuldkänslor. Samtidigt arbetar jaget med att komma tillbaka till ett funktionellt och tolerabelt tillstånd. Det här sker främst med hjälp av alla möjliga psykologiska försvarsmekanismer, varav ett ganska vanligt sätt är att förneka den traumatiska händelsen. Men den traumatiska händelsen tränger sig ändå på och återupprepar sig vanligen om och om igen i tankar, fantasier eller drömmar. Ibland till och med hallucinatoriska upplevelser. Känslan är att plötsligt befinna sig mitt i den traumatiska situationen igen. Det avgörande är om det som drabbas i denna fas lyckas integrera det som hänt i sin upplevelse. Det vill säga att kunna uppleva det som har hänt utan att psykologiskt gå sönder. Detta kan ske genom att sätta ord på händelsen, det vill säga berätta och börja reflektera kring det som har hänt. Det här kan man göra både enskilt eller i grupp med andra drabbade. Så småningom kan man också känslomässigt våga uppleva det som har hänt, det vill säga koppla ihop händelsen med känslor. Med tillräckligt socialt stöd och stabilt psykologiskt hållande är det möjligt att successivt smälta det som har upplevts, att lösa splittringen, att släcka den inre elden och att gradvis vinna tillbaka det avskilda området. Vid bearbetning av trauma behöver personen genomgå en sorgeprocess för att nå en inre lösning. Varje trauma innebär alltid en förlust. Ibland förlorar man en eller flera personer, sin hälsa eller tilliten till andra människor och omvärlden. Men oavsett omständigheterna innebär trauma alltid en förlust av en inre trygghet. Den som genomgår ett trauma har berövats något väsentligt och behöver sörja för att så småningom gradvis acceptera det inträffade. Om allt detta lyckas kan ett trauma övervinnas utan att det leder till bestående och allvarliga psykiska men. Även om ett är säkert kommer att finnas kvar. Tyvärr är det dock ofta så att denna mer djupgående form av stöd för psykologisk läkning inte alltid är tillgänglig. Den traumatiska händelsen förblir då olöst och obearbetad. Vissa människor lyckas permanent separera det de upplevt från sitt medvetande, kapsla in traumat och aldrig mer röra vid det. Traumat förblir då närvarande som ett spöke, som ett osynligt utrymme som inte får beträdas under några som helst omständigheter. Det innebär en högre av mental ansträngning då personens alla psykologiska försvar och undvikande strategier som är nödvändiga för det här måste vara påkopplade mest hela tiden. Det kan till exempel vara att hålla sig borta från all djup känslomässig kontakt. Att inte bli berörd av någonting och att inte tala om något som har med traumat att göra. Dessa människor kan kanske upprätthålla en mer eller mindre ömtålig yttre balans. Men traumat fortsätter göra sig påmint och inverkar då på olika sätt på deras relationer. När det gäller barn till traumatiserade föräldrar har man sett att de kan känna av ett trauma som ligger i fördolda hos föräldern. Barnet måste då förhålla sig till någonting som de egentligen inte själv har upplevt och som därför är okänt för dem. På så sätt kan ett obearbetat trauma ärvas över generationer. Vi kommer att prata om sådana transgenerationella processer i vår nästa podd. Vissa människor lyckas inte hitta någon psykologisk skyddsstrategi, såsom att till exempel förneka, undvika eller intellektualisera kring händelsen. Eller så hanterar de bara händelsen så pass bräckligt att de inte kan hitta en psykologisk balans. Mer specifikt beskriver som bräcklighet en obalans, ett tillstånd av ett så kallat posttraumatiskt stresssyndrom. Traumat förblir då allastädes närvarande och pressar sig på den drabbade personen i mardrömmen och i hallucinatoriska vakendrömmar eller i så kallade flashbacks, som är plötsliga minnesfragment som dyker upp. Dessa människor kan inte finna ro, är nervösa, lättirriterade, ofta med aggressiva utbrott, växelvis med känslomässig avtrubbning, likgiltiga för sig själva och andra människor. Utmärkande är också en ihållande skuldkänsla för traumat, även i de fall när man var tydligt ett offer. Detta leder till ökat socialt tillbakadragande, ofta i samband med användning av alkohol, droger, mediciner eller överdriven mediekonsumtion för att lugna sig själv. Om detta tillstånd varar i flera år börjar personlighetsdragen hos en drabbad att förändras mer djupgående. En posttraumatisk personlighet utvecklas. I dessa fall blir symptomen kroniskt stenade med misstro, sårbarhet, diffus skuld och känslomässigt avstånd som etablerar sig i personens identitet. De akuta symptomen vid posttraumatiskt stresssyndrom, såsom de dissociativa symptomen och flashbacks, är i grunden tecken på att den traumatiska upplevelsen varken kan integreras eller splittras eller förträngas. Den inre elden fortsätter att brinna med oförminskad styrka utan relation till yttre skeende eller tid och är därför alltid lika starkt närvarande och kan inte heller bli en förfluten händelse på så sätt. Det är upplevelser som inte går att smälta och därmed integreras i psyket ligger ofta kvar oförändrat, precis som vid alla andra olösta mentala händelser. En liten, ofta obemärkt antydan till traumat, så kallade triggers, som har någon koppling till traumat, till exempel en röklukt, smällen av raketer eller en scen från en tv-film, kan reta traumat och reaktionen kan bli massiv ångest, åtföljd av panikartad rädsla. Jaget kan då bara rädda sig själv genom en förnyad splittring av medvetandet. Det dissocierar, bara vid dissociationen i sig är ett omedvetet psykologiskt räddningsförsök. Detta försök att rädda det inre sammanhanget har dock ett högt pris, då det samtidigt förhindrar och försvårar all läkande kontakt, till exempel genom ett psykoterapeutiskt arbete. Därför är vissa terapeutiska ramar ibland nödvändiga för att hjälpa individen att häva dissociationen, för att göra det möjligt att på så sätt närma sig hela traumat. Psykoterapeutiskt arbetar man ofta med två terapitillfällen i veckan, sittande mitt emot varandra för att främja relationen till terapeuten och stärka kontakten med verkligheten. För utpräglade traumastörningar, som ofta är fallet vid posttraumatiskt stresssyndrom, finns särskilda terapeutiska tillvägagångssätt som bör utföras av terapeuter med specialutbildning. Vid svåra symptom kan slutenvård till en början vara nödvändig. Det så kallade EMDR-förfarandet, eller traumadesensibilisering, är en känd ansats. Efter en förberedande och stabiliserande terapeutisk fas närmar sig patienten minnen av den traumatiska situationen, varpå terapeuten för en hand eller ett finger fram och tillbaka framför patienten, vilket är vad patienten ska fokusera på. Detta fokus håller uppmärksamheten i här och nu och förhindrar dissociationen mellan en rad neurofysiologiska processer aktiveras i hjärnan och stimulerar omstrukturering av minnena, de åtföljda känslorna av skräck och fasa. Patient och terapeut möter trauma tillsammans, vilket minskar behov av splittring, så att händelserna blir tillgängliga för psykologisk bearbetning. Detta kan dock bara lyckas om en stabil terapeutisk relation först har etablerats och patienten känner sig trygg och hållen och har en känsla av att själv kontrollera dosen av konfrontationen. Imaginativa tekniker är mycket användbara i traumaterapi. Poängen här är att skapa inre bilder som tillåter ett skonsamt förhållningssätt till traumat. Som att föreställa sig en inre säker plats eller en inre hjälpare som man kan gå till om känslorna blir för överväldigande. Konfrontationen med traumat behöver inte ske direkt genom en återberättelse, utan inom en imaginativ ram. Patienten ska till exempel föreställa sig att minnena utspelar sig på en skärm, samtidigt som hen håller fjärrkontrollen i handen och vid behov reglerar avståndet till dem, eller kan trycka på stoppknappen. Imaginativa terapier är baserade på mekanismerna för drömbildning, som ju är vår medfödda funktion för bearbetning och sortering av olika intryck. Liksom i drömmen kan till exempel smärtsamma, komplexa och svårbegripliga upplevelser bearbetas i en symbolisk form under terapins gång, innan det blir möjligt att närma sig den upplevda verkligheten. Olika gestalter kan fantiseras fram där till exempelvis konfrontation med förövaren kan iscensättas i en symbolisk form med patienten som ges möjlighet att påverka situationen, försvara sig eller räddas. Medan ett tidigt barndomstrauma förhindrar utvecklingen av en stabil mental struktur bryter ett senare trauma destruktivt in just i denna struktur. Traumat, särskilt när individen utsätts av andra människor för avsiktligt våld, är ett angrepp på själva grunden för den psykiska strukturen, känslan av trygghet. Alltså en grundläggande tillit till världen och andra människor. Vid trauma och en traumatisk händelse inom en nära relation är det som om löftet om säkerhet återkallas i efterhand och istället våldsamt sliter isär de känslomässiga banden som knöts utifrån den trygga, tillitsfulla relationen. Man talar om ett så kallat traumaintrojekt. Ett slags inkräktare som absorberar och fastnar i den mentala strukturen som en kula som inte kan tränga ut och fastnar i kroppen istället. Där utövar den sin skadliga påverkan om kroppens försvar inte lyckas att kapsla in den. Denna förståelse är oerhört viktig för att kunna omfatta konsekvenserna av ett trauma. Trauma tränger in i psyket och fastnar där. Vid traumatisering av en människa som sker av en annan människa innebär det att förövaren tränger sig in i offrets psykologiska struktur och etablerar sig där, vilket är vad torteraren syftar till att göra. I dessa fall är identifiering med angriparen ett sätt att hantera övergrepp. Ett annat är även i ett gisslantagande. I dessa fall tar den utsatta över förövarnas motiv och känslor, känner skuld och ansvar mot dem, även när gisslan och det faktiska hotet är över. Man talar också om paradoxal skuld i det här sammanhanget, det vill säga en känsla av skuld som offret för en handling känner, inte bara i förhållande till sin egen överlevnad, den så kallade överlevnadsskulden, utan också en skuldkänsla för gärningen, precis som om de själva hade varit gärningspersonen. En existentiell maktlöshet och hjälplöshet kan leda till en omedveten identifikation med förövaren och dennes motiv, eftersom hans makt också utlovar det enda skyddet. I offrets psyke tar en inre förövare över, terroriserar den andra sårbara delen av självet. De som drabbas börjar plåga sig själva till den grad att de utvecklar självhat, vilket också kan leda till suicidala handlingar. I vissa väldigt destruktiva skeenden, särskilt vid tidig traumatisering, kan detta leda till att offret faktiskt själv blir en förövare någon gång, till exempel mot sina egna barn. Det är ofta en kortslutningsartad identifikation med orsaken till det egna lidandet, som till exempel med de egna föräldrarna, som registreras plötsligt som en chock i stunden, men tyvärr också snabbt skjuts åt sidan och förnekas så man kan utföra den här gärningen. Det är dock viktigt att betona att varje offer för traumatisering har en önskan om vitalitet och helande inom sig. Medvetet och omedvetet försöker den skadade själen förstå vad som händer, mildra destruktiviteten och integrera den tillbaka i sin egen identitet. En tendens som till en början verkar helt absurd spelar väsentlig roll i dessa försök att klara sig genom traumats upprepning. Sen tidigare är känt från barns lek att de ofta fokuserar på upplevelser som är svåra att hantera. Alla som har sett teckningar av flyktingbarn eller offer för sexuellt våld eller sett deras dockteater kan se de här fenomenen. Barnets psyke försöker göra det som hände begripligt genom att upprepa det om och om igen, återskapa det i en hanterbar ram och med hjälp av nya roller att kunna inta nya perspektiv. På så sätt kan barnet med hjälp av psykoterapeutiskt stöd successivt få hjälp med en genomarbetning av det som har upplevts. En vuxens psyke fungerar egentligen inte så annorlunda. Även här finns ibland en närmast demonisk dragning till traumat och upprepningar av det. Vare sig det är drömmar och tankar som inte kan släppa ämnet eller också ibland i faktiska handlingar. Det är en psykoanalytisk och förmodligen också en politisk historisk visdom att allt som inte förstås måste upprepas. Inom området för traumatisering kan detta dock få ödesdigra konsekvenser. Att återvända till en traumatisk situation såsom farliga trafiksituationer, destruktiva relationer eller liknande tjänar vanligtvis det omedvetna försöket att förstå vad som hände för att föra tillbaka till under jagets kontroll som en repetitiv handling, liknande barns lek. Tyvärr med risken att det som har hänt faktiskt upprepas. Att försöket att förstå leder till en katastrofal upprepning, en så kallad retraumatisering, som tyvärr också är ett mycket typiskt fenomen för traumastörningar. Desto viktigare blir olika former av ritualer, som till exempel åminnelsedagar, som möjliggör en symbolisk hantering av traumat. Vid bestämda datum minns vi tillfällen då något traumatiskt inträffat och det blir som en rituell upprepning, fast under skyddande och säkra förhållanden som gör det möjligt att sörja. Förintelsens minnesdag är ett sådant tillfälle då vi påminns om det fruktansvärda som drabbade Europas judar och andra utsatta grupper under andra världskriget. Då kan människor samlas för att bearbeta det kollektiva traumat, minnas, reflektera, försöka förstå och komma i kontakt med fruktansvärda. De specialiserade traumaterapierna bygger i slutändan också på ett förnyat möte med traumat i narrativ eller fantasi. Men den här gången då en trygg, skyddande miljö och en terapeutisk relation. På sätt och vis är detta en revidering av maktlösheten och hjälplösheten i den ursprungliga traumatiska situationen. Precis som med andra psykologiska händelser består det terapeutiska arbetet med traumatisering ytterst i att öppna sig för och därmed underlätta en sorgprocess. Eftersom en sorgprocess betyder att smälta något obegripligt mentalt och känslomässigt, känna igen det som hände som en del av ens egen historia och på så sätt bryta sig ur det omedvetna och integrera det man har upplevt på en mer medveten nivå. Inte bara terapi utan även litteratur, konst, musik eller någon annan form av känslomässiga uttryck kan vara en viktig del i detta arbete.
Det gåtfulla psyket, Psykoterapicentrums podcast, är resultatet av ett samarbete med den tyska podcasten Rätsel des Unbewussten av och med Dr. Cecil Lutz och Dr. Jakob Müller. Svensk textbearbetning, Stefan Hau, Tessie Hill, Hillevi Torell och Teresa Alsen. Musik av Carl Malbert.